Då är det dags för ett nytt avsnitt av Äktenskapspodden. Välkomna alla lyssnare, och idag säger jag välkommen till Maria Sand igen.
Tack så mycket.
Du har varit med oss förut i form av expert, eller vad säger
jag? Ja, jag tror att det var så du sa då i alla fall.
Ja. Mm. Välkommen.
Tack, tack.
Hur mår du?
Jag mår bara bra. Det är väldigt, väldigt roligt att vara tillbaka.
Kul. Det var ju podddebut för dig förra gången.
Stämmer, stämmer. Så. Nya utmaningar. Nu är jag rutinerad.
Ja, det är bra. Eller hur? Ja.
Nej, men det är jättespännande att vara tillbaka. Absolut.
Kul. Mm. Du, de som inte har lyssnat på ditt avsnitt innan, berätta lite grann vem du är och vad du jobbar med.
Absolut. Jag är socionom i botten och jobbar som samtalsterapeut, framförallt för par i en stiftelse som heter KRIS, Kristna Själavårdsinstitutet. Så där möter jag par varje vecka som kämpar med sin relation på ett eller annat sätt. Yes. Mm.
Mm. Stationerad i utanför Göteborg.
Utanför Göteborg i Gråbo. Yes.
När vi träffades senast så pratade vi om anknytningsmetoder och lite sådana saker. Men idag ska vi prata om någonting som är, ska man säga, spännande. Kanske fel ord, men högst aktuellt. Mm. Mm. Jag hade med ett par för ett tag sedan, Josefin och Patrik Nsamba. Där de pratade lite grann om att de lever med barn som har fått NPF-diagnoser.
Mm, just det.
Och när jag skrev till er experter lite grann om vad ni ville prata om, så sa du att just det här ämnet är någonting som du skulle vilja prata om. Och jag har verkligen velat och funderat och tänkt på hur kan jag ta det här vidare. För Patrik och Josefin fick väldigt mycket respons. Och ett ämne som är väldigt aktuellt, som sagt. Och jag ville liksom gå lite djupare i det här. Och då var det så fantastiskt kul att du ville göra det.
Mm, vad härligt.
Mm, det tänkte jag att vi skulle prata lite grann om idag. Men för de som inte vet vad NPF är, vill du förklara lite grann?
Absolut. NPF står ju för neuropsykiatrisk funktionsvariation. Funktionsnedsättning säger några, men jag väljer att säga variation. Några av de vanligaste diagnoserna är ju många som vi känner till. ADHD tror jag de flesta vet vad det är för någonting nu för tiden. ADD, autism, språkstörning, tics. Och det finns fler diagnoser, men det är väl de vanliga som vi ofta kanske hör om. Mm. Och högst troligt så känner vi ju alla, eller åtminstone känner till någon som har någon av de här diagnoserna. Och alla NPF-diagnoser handlar om hur hjärnan fungerar och arbetar. Och då tänker jag så här, att vi kan ju alla glömma till exempel tider i våran almanacka, fundera på om vi verkligen låste dörren, eller att vi har svårt att koncentrera oss på jobbet om vi har sovit dåligt eller har mycket omkring oss. Men när de här svårigheterna är så stora att de på ett väldigt, väldigt tydligt sätt påverkar våran utveckling eller våran möjlighet att fungera i samhället, då skulle det kunna kallas en funktionsnedsättning eller en funktionsvariation. Men innan man får en sån diagnos så görs det ju såklart en gedigen utredning av psykolog, läkare, specialpedagog och eventuellt andra professioner som har kompetens inom området.
Mm. Mm. Jag läste någonstans att de tror att det är runt 10% av alla barn idag. Jag vet inte om de får diagnosen eller man tror att de har. Mm. Jag tänker, man blir ju drabbad såklart som familj. Mm. Men det påverkar ju också allihopa.
Alla som finns runt omkring.
Mm. Mm. Jag brukar köra fyra stycken snabba med experterna. Jag tänkte att jag tar dem direkt nu i början. För att det blir ju allting vävs ju samman, tänker jag. Men då fyra snabba som jag tänker kanske är fördomar eller tankar som folk har.
Absolut.
Par som har barn med NPF skiljer sig oftare.
Det var en intressant snabb som jag faktiskt inte vet svaret på. Däremot så är det ju givetvis så att NPF bidrar ju till en ökad belastning på familjen på ett eller annat sätt. Så är det ju. Men om det rent statistiskt finns något bevis för att de paren skiljer sig oftare, det vet faktiskt inte jag.
Om man har barn som har NPF så behöver man extra mycket samtalsstöd, samtalshjälp.
Ja, då funderar jag på om det kan vara så att man i större utsträckning då skulle behöva samtalsterapi. Och egentligen har jag inte något statistiskt svar där heller, men visst är det så att det här är ju situationer, det här är omständigheter som bidrar till ökad stress, ökad press i relationen utan tvekan. Så visst är det ganska vanligt att de jag träffar ändå berättar om att det här finns i deras familjer, absolut. Men sen finns det ju väldigt mycket annat i livet också som händer, givetvis. Livet händer. Och det finns otroligt mycket som kan bidra till en ökad belastning i en relation, såklart. Men visst, det är inte ovanligt.
Nej. Det har inte blivit vanligare med NPF, utan vi har blivit mer uppmärksammade på det.
Det stämmer väl på sätt och vis. Jag är inte forskare, så det är mycket möjligt att det är någon som skulle säga emot. Men utifrån vad jag vet och läst och har erfarenhet av, så är ju NPF-diagnosen eller NPF-problematiken är ju varken mer eller mindre vanlig nu än vad den var tidigare. Däremot så kan man ju ha med sig att diagnoskriterierna för bland annat autism har breddats. Det skulle kunna ge ett litet annat utslag utifrån att det rymmer fler personer. Det går säkert att diskutera det fram och tillbaka. Men precis som du säger så tror jag också att vi pratar ju mycket mer om den här typen av svårigheter nu. Både kanske i familjen, i skolan, i våra sociala medier. Det finns ju otroligt många duktiga människor som sprider kunskap och information på exempelvis Instagram. I media i stort, på politisk nivå, så pratar man också om detta, så att det får ju stort utrymme.
Just det.
Sen fanns det ju tidigare andra diagnoser också, som när jag växte upp så fanns det någonting som kallades för MBD, och DAMP kom ju senare också, och de här diagnoserna har man ju helt avvecklat och helt eller delvis ersatts med ADHD-diagnosen.
Ah, just det. Ja, för när jag växte upp, det var ju också, man pratade om DAMP, men det var ju, det blev ju på något sätt ett kärlsord på något sätt.
Eller hur?
Men jag tänker att det kanske egentligen är samma diagnos. Om man
I mångt och mycket så är det så. Sen kan inte göra det i detalj, utan den expertisen ligger ju på de professioner som utreder detta, såklart. Men ja, i stora drag.
Yes. Och sista, som jag tänker kanske ändå är ganska logiskt att så är det, men om förskolan och skolan hade haft mer resurser så hade det underlättat även i parrelationen.
Ja, men absolut. Precis som du sa där, att det kanske ses som självklart, men många av de här föräldrarna till barn med de här svårigheterna lägger ju otroligt mycket tid på kontakt med skola, med förskola. Och allt som oftast så är det inte så positiva samtal, utan det är rätt tuffa samtal som man behöver ta. Och hade skola och förskola fått bättre förutsättningar i form av mer personal kanske, eller mer, och mer kunskap framför allt, och stöttning på det sättet som de behöver, så det är klart att det hade underlättat för de här paren, för de här föräldrarna, att få en mer hanterbar vardag, givetvis.
Precis. När jag pratar med Josefin och Patrik så pratar de mycket om att, och jag har läst, det handlar mycket, man får många hemringningar, att barnen är stökiga, och jag har jobbat på förskola själv, och jag ser ju, jag menar, skolan och förskolan gör så gott de kan, det kan man liksom inte säga något annat om, men resurserna finns inte alltid.
Nej.
Och just de här barnen behöver kanske ha en annan sorts stimulans då än att sitta ner i en bänk i en timme och titta i en bok, det funkar liksom inte, och det blir stökigt och det blir knasigt, och det är ju någonting som föräldrarna måste ta hela tiden.
Det är nog så många föräldrar har, eller så, det är nog så som många föräldrar upplever det, att man måste hela tiden driva på, och man måste informera, och man får informera igen, och så byts personalen ut i skolan. Och så får man göra en omstart varje gång. Och precis som du beskriver, som kanske oftast handlar om de barnen som kanske har en ADHD-problematik, där det kanske finns en rastlöshet och koncentrationssvårigheter, uthållighetssvårigheter och så vidare, så är det en utmaning. Och å andra sidan, om man tittar på de barnen som kanske kämpar med autismdiagnoser, så kan det ju bli åt andra hållet då istället, att då kan man ju behöva helt andra stödåtgärder för att kunna möta dem där de är. Och i allt detta så tänker jag någonstans att vi behöver vara tydliga med att alla individer, diagnos eller inte. För ibland så drar vi alla över en kam och så säger vi att ja, men så här ska vi handskas med barn som har ADHD eller autism. Allt,
precis.
Och visst, det är klart att det finns en del metoder och tekniker som kan vara till hjälp. Men vi får inte glömma att det är individer och att alla har olika behov.
Men om vi skulle prata lite grann om i ditt yrke och du som samtalsterapeut. Möter du mycket par som sitter med det här?
Ja, både ja och nej. Jag möter ju par som kämpar med detta, och sen möter jag givetvis par som kämpar med helt andra saker. Men visst, jag möter en del par som kämpar med detta, och någonstans när de här människorna kommer så anledningen till att man söker blir både för att man känner ett behov av att prata om sin familjesituation, men också om sin kärleksrelation, för de vävs ju samman någonstans i allt detta.
Precis.
Så att ofta så blir det ett behov av att prata om båda delar. Att man söker stöd i att hitta ett gemensamt förhållningssätt i olika situationer. Och bara det är ju positivt för relationen. För när vi kan känna att vi jobbar som ett team, så ökar ju tryggheten, och känslan av att känna sig ensam minskar ju.
Just det.
Men det kan ju också handla om att man har tappat orken. Man har tappat bort varandra mitt i den här vardagscirkusen som för många familjer, utöver mat, städ, hämta, lämna, tvätta och allt annat. Det kanske också innebär en detaljplanering av hur vi sitter vid bordet. Vem som ska sitta på vilken plats i bilen. Kan vi kanske inte ens äta middag tillsammans, utan behöver vi sitta i olika rum? Hur ska jag förbereda mitt barn på det som kommer att hända imorgon? Hur långt innan ska jag förbereda, och på vilket sätt ska jag förbereda? Och om gympapåsen inte ligger exakt på sin plats, så riskerar det att bli ett utbrott. Och liksom alla de här påfrestningarna bidrar ju också såklart, och gör att många som lever i detta blir otroligt trötta och slutkörda. Och sen ovanpå det då hantera de krissituationer som uppstår, för att livet händer. Förändringar sker ibland. Och för många av de här barnen och ungdomarna så är förändringar svåra att hantera. Det blir jobbigt, men du sa att det skulle vara på det här sättet, och nu blev det inte det. Och så blir man ledsen eller frustrerad, arg och upprörd, och så ska man som förälder handskas med det också. Så någonstans när man har hanterat alla de där sakerna så är orken slut, och då är det relationen som får ta smällen.
Ja, och jag tänker att bara få livet och gå runt i vanliga fall i dagens samhälle med all input och allting sånt, visar sig ju vara, det är svårt. Men då om man har ytterligare alla de här grejerna som du beskriver, att om den här planeringen i detalj som kanske behöver göras, det tar ju ännu mera tid, och ännu mera tid kanske man behöver ha en timme varje kväll, jag vet inte, jag hittar bara på en timme varje kväll där man behöver planera nästa dag, istället för en timme varje kväll där man kunde umgås som par.
Ja, absolut. Det är ju många av de här paren som säger att den tiden, den finns inte. Man upplever brist på både tid och ork. Därför att tiden tillsammans med barnet innebär så mycket anpassning och att hela tiden ligga steget före. Och i en vardag där mycket tid går åt till att förklara och förbereda praktiskt och verbalt, samtala med skolan, massor med kanske vård eller BUP-besök, barn och ungdomspsykiatrin kan vara inblandad i många fall. Man behöver skapa en miljö som funkar för barnet. När allt detta läggs liksom ovanpå det som du beskriver, det vanliga livet, förvärvsarbete, hushållsarbete och andra uppgifter så är det tiden och orken som brister.
Precis.
Och vi brukar ju prata om ibland sådär lite sinsemellan om att men vi behöver prioritera i våra liv. Vad är det som är viktigast? Och många av de här föräldrarna säger ju, ja men det här kan vi inte prioritera bort, det här är vårt barn. Det
Precis.
kan vi inte välja bort hur vi än vänder och vrider oss.
Nej.
Så att tid och ork är ju återkommande faktorer som påverkar de här paren och leder till hög stressnivå, att man upplever att man glider isär. Och den här partiden som du pratar om också, som är så superviktig för oss att få till, det är kanske inte så lätt utifrån de här förutsättningarna. Och dessutom så kanske det faktiskt är ännu svårare att få barnvakt då, för vem
Ja,
ska kunna
just
ta
det.
hand om mitt barn? Vem vill ta hand om mitt barn? Och vem klarar att ta hand om mitt barn?
Ja, och om man väljer att ta den där timmen till varandra istället, då kanske nästa dag blir jättekaos. Om man då inte har planerat nästa dag för sitt barn. Så
Visst,
det blir
det är
ju
en balansgång.
prioritera precis. Vad säger du till paren som kommer? Alltså, vad finns det för grejer som du kan komma och liksom hjälpa dem med
Ja,
och så?
vad finns det för tips och råd på vägen?
Ja, precis.
Jag brukar generellt sett vara väldigt försiktig med att ge konkreta råd. Och det är mest utifrån att om människor ska göra förändringar i sina liv så behöver viljan och beslutet och helst lösningarna komma ifrån dem själva. Så jag brukar se det som min uppgift att tillsammans med dem navigera och hitta olika möjliga alternativ. Och rent konkret så brukar jag göra det genom att lyssna till deras upplevelse, ställa följdfrågor och tillsammans, antingen praktiskt eller i samtalet, rita upp en karta av var de är någonstans, vart de vill och hur de skulle kunna ta sig dit. Sen är
Just
det
det.
klart att jag har en verktygslåda som jag kan bidra med metoder och tekniker som man kan använda i bemötandet av barn och unga med NPF. Men det viktiga är ju som sagt att föräldrarna själva hittar de verktyg som funkar för just dem och i deras situation. Så att jag kommer aldrig med liksom en färdig verktygslåda och säger här, så här kan ni göra. Utan de lösningarna får vi hitta tillsammans som är anpassade efter just de specifika människorna såklart.
Men finns det någonting som är liksom ändå, vad ska man säga, ganska lika eller liksom som du kan.
Ja, absolut. Och så är det ju, att det är många som kommer och så säger man så här, ja men vi vill ha en metod, vi vill ha verktyg, vi vill veta hur vi ska göra. Så. Och det är klart att då kan jag plocka fram verktygslådan och säga någonstans att, ja men vad tror ni om detta då? Eller hur funkar det här i den familj och så. Och några av de sakerna kan ju vara att generellt sett, nu generaliserar jag för alla individer återigen, men generellt sett så mår de flesta människor med NPF, och även vi andra kanske, bra av att ha tydliga och förutsägbara rutiner. Super, superviktigt för de allra flesta. Att man vet vad är det som ska hända, när ska det hända, var ska det hända någonstans och hur
Just det.
länge. Ska det ske? Hur länge ska vi vara på ett kalas? Det kan ju vara lite diffust. Det börjar klockan 3, men när tar det slut då? På barnkalas vet man. Men
Just det.
när det är vuxenkalas på något sätt så är det mer diffust när det är slut.
Ja,
Så
visst.
hur länge ska jag vara där och med vem ska jag vara där? Vilka människor kommer befinna sig i det här sammanhanget? De frågorna, vad, när, var, hur länge och med vem? Det mår många av de här barnen och ungdomarna väldigt bra av. Så det brukar vi prata om. Och sen så brukar vi också prata om förståelse från omgivningen. Människor som befinner sig i barnets eller ungdomens närhet, kanske i skolan, på fritidsaktiviteter, släktingar och andra som finns runt omkring. Hur kan vi informera dem?
Just det.
Och givetvis helst med barnets medgivande också då, om hur det ligger till, vilka behov som finns och hur de kan stötta på bästa sätt. För det är ju inte så lätt att förstå om man inte har mött detta tidigare.
Nej, precis.
Eller haft någon nära som man har behövt stötta på det här sättet. Så att kan man informera dem som finns runt omkring, så rekommenderar jag att man gör det. För det ger ju barnet bättre förutsättningar till en fungerande vardag också.
Vad är det man ska informera om?
Jag tycker att det är bra. Det måste ju vara individuellt och man måste ju ta det beslutet själv. Men känner man att det är okej för mig att berätta för mitt barns fotbollstränare att mitt barn har en ADHD eller en autismdiagnos och för honom eller henne så innebär det här. Det kanske är så att han kan se väldigt oengagerad ut, men egentligen är han väldigt fokuserad för han försöker lyssna medan han står och pillar med någonting annat eller drar grässtrån ur marken eller vad det kan vara. Eller mitt barn kan inte sitta stilla och lyssna så länge, lite som du beskrev förut med skolsituationen. Så att det funkar bara med korta instruktioner. Eller flerstegsinstruktioner kanske inte fungerar, utan man måste förklara en sak i taget för Kalle. Den typen av information tycker jag är fantastiskt bra. Man kan dela med sig till de som är berörda. Men som sagt, återigen, det är ju ett eget personligt beslut. Men kan man få till det så skapar det ju bättre förutsättningar för barnet att få lyckas och få känna att det blir en bra aktivitet, oavsett vad det var man skulle hamna i. Sen så brukar vi prata ganska mycket om lågaffektivt bemötande och affektsmitta. Affekt är ju starka känslor, frustration, oro, ångest, aggression, så. Och att det är lätt att det smittar. Om mitt barn är argt så ligger det ganska nära till hands för många utav oss att vi också blir arga och så höjer vi rösten. Och det gör ju bara hela situationen 10 gånger värre oftast. Och det vet vi, de flesta utav oss, och ändå så tappar vi det ibland. Men det kan vi prata mycket om. Att om jag klarar att liksom behålla lugnet så smittar också mitt lugn till mitt barn. Och ge barnet det utrymme som det behöver. Och där finns det också inom lågaffektivt bemötande otroligt många tips och tricks och tekniker och så som man kan använda sig av beroende på vilka situationer det man ställs inför. Och så brukar vi prata om alltså att de här barnen ofta behöver lite mer tid att processa informationen och få möjlighet att samla ihop sig när stressnivån har blivit för hög, så att man inte sätter press på barnet utan ger det den tiden som den behöver för att liksom samla ihop sig när intrycken har blivit för många.
Just det. Också igen, Josefin och Patrik sa en bra grej tyckte jag. Där de kunde se på varandra, om man tänker som team, som förälder, som par. Men de kunde se på varandra när den ena blev lite, liksom inte riktigt klarade det. Och då att man switchar, att man tar över. För att jag förstår ju att är det liksom en situation där det bara är frustration från barnet och det bara byggs upp. Om man har varit i det ett tag, man blir ju dränerad, tänker jag. Både som vuxen och som barn. Och att man då kan ha någon annan som tar över och kommer in och bryter det som var kanske. Men det å andra sidan vet jag inte riktigt, blir det konstigt för barnet att det kommer in en annan? Kan det trigga ännu mera för att det, något nytt händer? Eller är det en bra situation? För föräldern kanske det, för den vuxna kanske det är bra, men är det... Bara en tanke jag kom på nu.
Ja, men precis. Jag tror att det generellt är bra för barnet också. Därför att barn känner ju av väldigt mycket mer än vad vi tror. Mm. Och det är klart att barn märker om mamma eller pappa är på väg att tappa det. så är det ju såklart. Så att kommer det in någon som kan ha en lugn approach och möta på det sätt som vi kanske var överens om ifrån början eller som vi vet funkar med vårat barn, så tror jag att det bara är en fördel om vi kan bytas av. Så att där finns ju också en väldigt stor poäng i att hitta varandra igen och att börja jobba som ett team och att kunna hjälpa varandra. För jag vet att Josefin och Patrik, som du nämnde där, de sa också i sitt avsnitt att de är bra på olika saker och de var lite olika bra på att möta olika barn. Och det är väl en fantastisk Precis. Tillgång om vi kan få använda våra personligheter, våra erfarenheter och våra styrkor på det sättet, att komplettera varandra. Och att inte se det som ett nederlag, att jag lyckas inte i de här situationerna, eller det här barnet har jag svårt att möta just nu i den här perioden i livet. Och att vi kan få hjälpa varandra, det är väl ett fantastiskt mål att ha, tänker jag. Verkligen att jobba som ett team. Och det är ju en enorm styrka, och det tror jag skulle vara ett mål för väldigt många föräldrar att få komma dit och känna att vi kan få komplettera varandra. För vi är bra på olika saker och vissa saker tycker jag är svårare, medan min partner kanske tycker att det är lättare. Så att,
och det är helt okej. Okay.
Ja, det är absolut helt okej. Okay. Det är ju det allra bästa för barnet. Om vi kan plocka fram det bästa i oss båda föräldrar, om det nu finns två stycken föräldrar närvarande, så är väl det en enorm tillgång, tänker jag, utan tvekan.
Ja, jag tänker lite spontant. Om det är en av föräldrarna som klarar av barnet bättre hela tiden.
Mm.
Och men den andra föräldern är den som strukturerar och lagar mat eller whatever.
Mm.
Det kanske också är helt okej.
Okay. Ja.
För det är ju som vi har sagt innan också, att man på något sätt får en teamkänsla.
Mm.
Att man gör det tillsammans.
Mm.
Det är väl det som ändå måste på något sätt bli det viktigaste. För som jag också har förstått när jag läst på lite grann, man blir ju verkligen projektledare.
Ja.
Inte bara hemma, utan det är alla de här kontakterna man ska ha.
Mm.
Och det, som jag förstod det var, jag lyssnade på någon liten podd med någon pappa som hade barn med NPF. Där han sa att det hade varit så fantastiskt om man fick en person som kunde hjälpa till. En person som kunde säga, ta kontakt med den här, ta kontakt med den där. Nu får man som förälder hela tiden försöka luska ut, har jag fattat det som, att men behöver jag ta kontakt med den? BUP, skolsyster, förskola, allt. Och allting faller på någonstans på föräldrarna. Eller vårdnadshavarna. Och då blir det ju extra viktigt att man är ett team.
Och det är verkligen känner sina viktigt att
styrkheter och svagheter.
Ja, absolut. Så det tänker jag verkligen är någonting att bygga på, att vi ska bli ett team och vi ska göra det tillsammans. Och jag tänker spontant, precis som du var inne på där, att det är ganska irrelevant egentligen, åtminstone ur min synvinkel, om vi väljer att dela lika på precis allting, på precis alla uppgifter. För en del människor så funkar det bäst att ha det på det sättet. Vi vill att vi hänger lika många tvättmaskiner varje vecka och vi tar lika många utvecklingssamtal var. Jättebra! Och för en del människor så vill man ha en helt annan uppdelning. Och det spelar ju ingen roll så länge vi känner att vi är ett team och det här gör vi tillsammans. Och man ser att nej, men jag har styrkor på det här området, så det gör jag mer av. Och du har styrkor på det här området, så då gör du mer av det. Och så länge man är överens och känner att det här gör vi tillsammans, vi är ett team. Så är det bra.
Men hur kan man då bygga det här teamet om man inte har tiden?
Nej, precis.
Alltså, hur gör man det?
Mycket arbetar vi med det under samtalsterapi när jag träffar paren. För jag tänker att vi har pratat om det säkert tidigare i äktenskapspodden också. Så här, vad har jag för behov? Hur visar jag kärlek? Hur vill jag att du visar kärlek emot mig? Vad är jag för kärleksspråk?
Precis.
Det kan vara ett sätt att bygga ett team. Så. Och är det så att man uppskattar presenter jättemycket, så kanske det inte tar så där jättemycket tid i anspråk att köpa med sig någonting hem någon dag. Eller behöver man fysisk närhet, så tar det oftast några sekunder att ge en kram. Som kanske betyder massor. Så det finns, och det finns ju många olika sätt liksom att hitta tid, att bygga upp den här teamkänslan. Och att hitta de här gemensamma strategierna är ju en del i det. Att vi känner att vi vågar luta oss emot varandra, vi känner oss trygga med varandra. Jag känner mig trygg i att du tar den här uppgiften om jag inte är hemma en kväll och jag kan vila i det. Så att
Just
det är
det.
en del i det, men det finns många sätt att bygga en teamkänsla på, absolut.
Men att gå just och samtala med någon, tänker jag, i allas fall är det ju otroligt viktigt, men i dessa fall kanske det blir ännu viktigare, för då får man också den här tiden att andas lite och ventilera, tänker jag.
Verkligen, jag tror att det är så viktigt i de här situationerna när man känner att man inte har varken tid eller ork för varandra lite. Och att avsätta då en stund i terapi. Dels för att kanske laga någonting som har blivit trasigt eller som är på väg att bli trasigt på vägen. Men också för att faktiskt få den här stunden tillsammans. Och det kanske är under skoltid när vårt barn är i skolan. Så antingen att man får ta ledigt eller att man kanske har ett flexibelt jobb. Alla situationer ser ju olika ut. Men att man avsätter den tiden man kan för att få tid för varandra och kanske få lite hjälp på vägen också.
Känner du eller märker du att föräldrar som kommer eller par som kommer som sitter i det här, har de annorlunda frågor eller annorlunda saker de behöver hjälp med än andra?
Både ja och nej. Jag tänker att tidsbrist och brist på ork och hög stressnivå, det kan vi ju brottas med oavsett om vi har NPF-diagnoser i familjen eller inte. Det finns ju många faktorer som kan bidra till det. Men fokuset för de här paren blir väldigt ofta precis det som vi har varit inne på, att hitta gemensamma strategier och att bli ett team och att man inte behöver känna oro eller irritation över att den andra föräldern tycker att jag gör fel eller att jag skulle bli stressad över att den andra tycker eller att den andra bemöter barnet på ett sätt som gör att jag känner någon form av obehag eller oro. Så att
Just det.
man får arbeta ganska mycket på att sätta ord på hur vill vi ha det, vad händer med mig i olika situationer och vad grundar det sig i, hur kommer det sig att jag känner så? Och om vi skulle möta den här situationen på det här sättet istället, hur skulle det kännas?
Är det ofta att par hanterar det olika och att det blir en slitning dem emellan?
Ja, jo, men det var ett tydligt svar. Men ja, absolut. Vi är ju, jag tror att många utav de par som du har pratat med också säkert har vittnat om sina olikheter. Vi är ju olika som personer, personligheter. Vi har olika erfarenheter med i våra ryggsäckar. Och det är klart att det återspeglas även i vårt föräldraskap. Och någon person kanske är väldigt så här, det är inte så noga, vi tar det som det kommer. Medan någon tycker att nej, man sätter hårt mot hårt, liksom. Tydliga regler och gränser. Och så står man och liksom fastnar i vad är rätt och vad är fel. Och det kanske inte finns något som är rätt och fel, men vi får hitta vår gemensamma strategi kring hur vi ska handskas med just den här situationen, med just det här barnet.
Ja, då tänker jag det blir ju extra viktigt att gå i få samtalshjälp då.
Verkligen.
För ofta så tycker man ju att mitt sätt är
Mitt
rätt.
sätt är rätt sätt. Ja, och så är det väl för många par som går i terapi. Vi brukar skoja lite om det ibland, eller de som sätter sig där i soffan hos mig och så säger de någon variant av att om du bara kan tala om för min partner hur korkad han eller hon är så kommer det här ordna sig.
Det är
Så,
därför de är
ja,
där.
det är därför de är där. För det hade varit så mycket enklare då. Så lätt blir det sällan.
Va?
Utan
Det är inte så det
det är inte
funkar.
riktigt så det funkar. Utan vi får syna oss själva och se, okej, men det kanske finns styrkor i mitt bemötande, i min strategi att hantera det här barnet i den här situationen. Men det finns sannolikt också en hel del svagheter som jag skulle kunna ändra på. Där jag skulle kunna
Visst.
jobba på att göra annorlunda. Och så är det väl med all form av terapi, att det är ju inte enkelt. Det är ju inte ett spår och sen så går vi åt det hållet, utan man får rannsaka sig själv och man får jobba med sig själv, och det kan vara lite slitigt, men ofta väl värt det.
Mm. Du sa att du vet inte riktigt om det är fler som skiljer sig eller inte med just som har det här. Men alltså spontant kan man ju känna att det blir ju svårare.
Mm.
Det blir svårare i parrelationen. Det blir mycket annat som man behöver fokusera på och prioritera.
Mm.
Och just parrelationen och kärleksrelationen blir satt åt sidan. Tills kanske man har, jag vet inte, man har fått medicin till barnen eller saker har liksom landat. Men det är ju aldrig för sent att ta tag i sin parrelation heller, tänker jag.
Aldrig. Det har jag sett många exempel på. Det går att laga nästan vad som helst om det finns en vilja till det. Saknas viljan så går det inte. Men finns det en vilja så går det att laga nästan vad som helst. Man har mycket, mycket att vinna på att jobba på att vara så samspelta som möjligt och på den här teamkänslan. Mm. Absolut.
Mm. Om man sitter och lyssnar och känner att det hade nog varit bra för oss att gå i samtal. Eller det hade varit bra att kanske få en utredning på deras barn också.
Mm.
Vad skulle du säga? Det är klart man kontaktar dig.
Det går jättebra.
Det går jättebra.
Det går jättebra. Men jag tycker absolut att man ska ta den tanken och den känslan på allvar. Det kommer ju inte bidra till någonting negativt i livet att få samtala om sin situation och se hur man skulle kunna hitta vägar och strategier för att komma närmare varandra och också bli mer samspelta i sin föräldraroll. Och sen när det gäller att få en diagnos, eventuellt att få en utredning av sitt barn, så brukar ju både BVC och senare också skola kunna vara behjälpliga med vart man kan vända sig.
Mm. Och jag tänker att det är bra om man får en diagnos på sitt barn, för det hjälper. För jag vet att det kan finnas de som inte vill kanske gå den vägen, för de vill inte få liksom svart på vitt.
Mm. Det är en svår fråga, tycker jag. Därför att jag tror som du att de här diagnoserna i många avseende kan vara till hjälp. Många barn och ungdomar, det har jag egen personlig erfarenhet av också, upplever att det blir tydligt och det blir lättare för dem att tala om att jag har de här svårigheterna och därför så behöver jag den här hjälpen. Det finns på papper att det är på det här sättet.
Precis.
Sen finns det också de barn och ungdomar som upplever som vuxna sen att den här diagnosen blir ett hinder för mig.
Mm.
Nu klassas jag plötsligt in här i någon form av fack. Någon stoppar in mig i ett fack och talar om att för att jag har autism så är jag på det här sättet. Eller jag har ADHD och då ska jag tydligen bete mig på det här viset. Så det finns flera sidor av myntet.
Mm.
Det gör det, absolut. Men jag hör nog fler kanske som ändå säger att jo, men det har varit till en hjälp för oss att kunna visa på och påtala att det här är ingenting som vi hittar på, utan det har genomgått en utredning och den har visat på detta. Och så har man stor hjälp av det när det kanske gäller kontakter med skolan. Man kanske ska byta skola när man blir äldre, man kanske ska börja gymnasiet eller vad det nu kan vara för någonting som man ska ägna sig åt. Så att ja, kanske att jag träffar fler som tycker att det har varit till hjälp. Men man ska inte glömma att det finns en annan sida av myntet också.
Nej, precis. Det är faktiskt sant. När jag pluggade på högskolan så gjorde jag utredning för dyslexi.
Mm.
Som jag har ganska tydligt, som jag aldrig har fått någon utredning för innan. Och så hade jag en klasskompis som gjorde samma och hon hade också dyslexi. Och för mig så var det väldigt skönt. Det var liksom, jag sa det till alla. Det är därför det, jag behöver extra hjälp. Jag fick böckerna inlästa och lite sådana grejer. Men min klasskompis, hon ville inte berätta för någon. Hon ville inte att det skulle vara. Så vi hanterade det väldigt, väldigt olika.
Ja, och så måste det ju få vara också, tänker jag. För det finns ju barn som exempelvis får en ADHD-diagnos och det första de gör är att springa tillbaka till skolan och talar om för hela klassen och för lärarna så jag har ADHD. Och så, så är det liksom ur världen någonstans. Det var skönt att få säga det. Och sen så finns det andra som tycker att det är jättejobbigt. Det vill jag verkligen inte dela med mig av. Och så får man kämpa med vilka man eventuellt ska berätta för. Och så. Så att vi, återigen, vi är individer och vi är olika och därför så måste vi anpassa miljön och förutsättningarna efter just den individen som vi har att göra med.
Mm. Ja, och samma med i parrelationen, då tänker jag som förälder, vill vi berätta eller vill vi inte? Nej.
Precis, det tänker jag att man får, det behöver man ju prata om i relationen. Vad skulle vi vinna på att dela med oss av den här informationen och till vilka skulle vi i så fall vilja dela med oss av den här informationen? Och finns det något forum där det känns som att här är det helt onödigt, det här vill jag inte dela med de här människorna så. Men att man pratar om det och att man är lite överens om hur man tänker.
Ja, för jag tänker i vissa situationer och vissa sammanhang kanske det skulle vara till jättestor hjälp och stöttning.
Precis. Precis, lite som vi var inne på tidigare, att vårt barn kanske befinner sig i olika typer av sammanhang, fritidsaktiviteter, idrottsföreningar eller vad det nu kan vara. Och där tror jag verkligen att det kan vara till stor hjälp om de som finns där och möter mitt barn vet hur det ligger till. Så har det varit i vår familj i alla fall och säkert i många andra familjer också, att får man dela med sig av hur det är, så är det många som kommer och säger jaha, men det är därför det är på det här sättet, ja men då skulle vi ju kunna fråga honom om detta, eller ja men då var bra, då kan vi hjälpa honom att läsa när vi går på tipspromenad, då vet vi att det är svårt med det eller vad det nu kan vara för någonting så. Vet man inte om det så är det lätt att man kanske trampar i klaveret och säger lite tokiga saker eller säger men skärp dig nu eller så, och så ligger det egentligen någonting helt annat bakom.
Ja, exakt. Du berättade för mig innan att du, just det här ämnet är inte bara att du är samtalsterapeut och pratar med familjer som sitter i det, utan du lever ju i dig själv också.
Det gör jag, så är det. Så att jag har både personlig och professionell erfarenhet av det. Och jag tycker väl generellt att det har varit en styrka.
Jag skulle precis fråga, hjälper du dig själv?
Jag hjälper mig själv. Jag tänker så här, att det är klart att jag har stor hjälp även i mitt privatliv av den verktygsväskan som jag har, där jag har fått samla på mig mycket metoder och tekniker och så kring hur man kan handskas med olika situationer. Men sen är jag lika mycket privatperson som alla andra människor och jag är långt ifrån en perfekt förälder till både till de barnen som inte har och till det barnet som har en NPF-diagnos. Så att vi är inte mer än människor, men visst, det är väl klart att jag har kunnat ta med mig kunskap och erfarenhet och använda det i mitt privatliv. Men ja, jag är bara människa jag också.
Som vi alla.
Som vi alla.
En annan liten fråga. Du har ett barn som har diagnos och hur många som inte har?
Jag har tre barn som inte har några diagnoser.
Är det inte vanligt att det är flera i syskonskaran?
Jo, det är ganska vanligt. Och jag, utan att vara särskilt insatt i detta, så tror jag att det stämmer som återigen Patrik och Josefin var inne på, den här ärftligheten. Den är ju tydlig, det kan egentligen vem som helst läsa sig till på nätet. Att tittar man på de här NPF-diagnoserna så är det ju ärftlighet som är liksom den största faktorn. Sen finns det studier och tankar och åsikter kring andra saker som skulle kunna påverka under graviditet och förlossning och så. Men den största avgörande faktorn är ju ärftligheten. Så att ja, det vore ju rimligtvis så att det är ganska vanligt att det finns flera barn i en syskonskara som kämpar med de här svårigheterna. Hos oss är det inte så, men det skulle det kunna vara.
När det är ärftligt, är det oftast då att barnet får grövre, blir fel ord att säga, men alltså att bli lite mer än föräldrar, alltså blir det liksom, förstår du vad jag menar?
Jag vet inte, men jag tänker så här utifrån din fråga att som förälder så har man ju också lite mer livserfarenhet. Man har kämpat i ganska många fler år och man har också hunnit bygga upp olika strategier för hur jag ska klara mig i det här samhället. Hur ska jag klara mig i olika sammanhang och situationer? Och så har man gått på några minor längs vägen. Och så har man lärt sig att hitta liksom olika vägar och olika strategier för att hantera de här olika situationerna. Så därför så kanske det inte är lika tydligt längre. Men man kanske också kan känna igen sig att men så här var jag också när jag var barn. Eller det där kan jag faktiskt känna igen mig i, så där tänker jag fortfarande. Så att det är lite svårt att säga om det skulle vara liksom tydligare hos barnen. För just att vi har haft lite fler år på oss att faktiskt maskera i viss mån våra svårigheter.
Precis. Jag tänker att det måste ju också vara en otrolig styrka som förälder att förstå barnet.
Det tror jag.
Och förstå och kanske då kan leda eller liksom också för barnet att inte känna sig ensamt kanske. Utan att man har någon mer i sin familj som kanske fungerar och tänker likadant.
Precis. Det tror jag verkligen att man kan ha, att man kan hitta den samhörigheten.
Finns det någonting avslutningsvis som du skulle vilja skicka med till de som lyssnar som kanske sitter i den här situationen eller som kanske, jag vet inte, är i en utredning eller är mitt uppe i hela alltet?
Jag skulle nog vilja uppmana till att våga öppna upp och våga berätta. Kanske inte för alla, alla behöver inte ta del av allting, men om man har några som man vågar liksom dela sin vardag med så kan det vara en enorm styrka och man kan få ett så stort stöd ifrån ganska oväntade håll. Så att våga öppna upp och våga prata. Och är det läskigt att ens prata med en person så leta upp den som du kanske litar allra mest på och så berätta lite och se hur det landar. Det skulle jag verkligen vilja skicka med. Och sen så skulle jag vilja skicka med också återigen trycka på att vi får inte glömma att även om det finns väldigt många likheter bland människor som har NPF-diagnoser så finns det minst lika många skillnader såklart. Varje person har behov av individuellt stöd och många har fantastiska styrkor inom olika områden som vi kanske inte har en aning om innan vi har lärt känna dem närmare. Så det är verkligen en utmaning att låta människor få blomma inom sina starka områden och att stötta på rätt sätt inom de områden där just den människan behöver stöd. Vi är individer och skapade olika.
Sant, väldigt sant. Det blir väldigt lätt att man tänker att så här funkar si och så.
Men
Men är individen.
man får fråga respektive individ, hur vill du ha det? Så brukar man få ganska
Ja.
bra svar.
De vet kanske
De
ganska
vet väldigt
väl vad
mycket.
de
Alltså,
vill ha.
även mindre barn brukar ha ganska bra koll på. Så, jag gillar inte när det blir på det här sättet. Okej, undrar om det
Nej.
finns någonting jag kan göra för att minska risken att det blir på det sättet.
Ja, visst. Ja, och inte då pusha för barnet att lära sig det sättet. Det kanske blir helt fel.
Ja, men det blir ofta det. Alltså arga barn eller frustrerade barn, människor eller barn som får utbrott lär sig ingenting i den situationen. Vi lär oss när vi är lugna och samlade.
Visst. Superbra. Maria, tusen, tusen tack för det här. Jag tycker jag har lärt mig mycket och jag hoppas att de som lyssnar också uppskattar det här. Vi kommer ta det här lite vidare. Har vi ju pratat om. Så någon vecka efter att det här sänds så så får ni hålla utkik på sociala medier, så ska jag berätta mera. För att som sagt, det är ett viktigt ämne och vi är många som är berörda.
Absolut.
Antingen nära eller lite längre ifrån.
Det blir spännande.
Tack för nu, säger jag.
Tack själv.
Ha en fortsatt härlig dag.
Det ska jag ha. Du med och alla ni som lyssnar.
Hej då.
Hej då.